programserie med Anton Bjuvald, Anders Lundgren och Freddy Kaplan.
Hej och välkomna allihopa till Hög av serier, serietidningspodcasten som för varje avsnitt når nya nivåer av genialitet, skulle jag vilja säga, utan att vara partisk.
Wow!
Jag tycker du är helt rätt.
Jag heter Anton Bjurvall och med mig har jag Fredrik Kaplan och Anders Lundgren.
Precis.
Det här är nummer 290?
Ett.
Kanske, 291 kan nog stämma. Jag har dålig koll på numreringen, men det stämmer nog.
Det kommer stå...
Någonstans
på din länk som du lyssnar. Hur som du lyssnar på det?
Kommer att retconna den här numreringen inom ett år ändå.
Precis. All new hög av serier now.
Exakt.
För att vi ska komma upp i nummer 1000 snabbare.
Ja, precis.
Så kommer vi lägga till några nummer.
Mm. Ja, vi kanske, men kan lösning. Vi inte slopa den pågående numreringen och ta verkligen allt vi har spelat in som 1 2 3 4 5 och maxa. Ja. Kanske, jag vet inte vad vi är uppe i. Vi delade ju avsnitt i början och sådär.
Ja, det kan bli intressant.
Ja, jag tänkte, hur många blir det liksom?
Ja. Jag kan ju bara snabbplugga att om man vill höra våra första 100 avsnitt så kan man göra det för en billig penning. 10 kronor per 10 avsnitt via hogavserie.bandcamp.com.
Jag vet att det är någon som varit inne och lyssnat på dem. Tack
och
för det.
Köpt, tack så mycket.
Ja, precis. Tack så mycket.
Tack för ditt stöd.
Det gör det lättare för oss att fortsätta med denna kulturgärning som vi ändå tycker att...
Serier är ju inte gratis.
Nej. Precis. Och vår tid är inte heller gratis.
Nej.
Även om vi tycker det är väldigt kul att göra den här podden så är det, vi är väldigt tacksamma, ska vi säga.
Ja, precis. Och för er som vill fira detta med oss, att vi fortfarande gör den här podden 8 år senare, 8 år efter start, så är ju ett ypperligt tillfälle, kommer inom ett par veckor faktiskt. Tiden går ju så fort.
Ja.
När vi har vårt avsnitt 300 så tänker vi ha vår sedvanliga sammankomst på vårt stamlokus Queen's Head.
Yes.
Mm.
Så håll utkik efter det när vi har fått huvudet runt numreringen.
Mer info kommer.
Ja. Nej, men, det är...
men skriv in det liksom preliminärt i almanackan. Det blir ju någonstans i november, skulle vi säga.
Ja, jag tror det. Jag tror att det är något sånt.
Ja, det borde väl bli så.
Ja, jag tänkte bara göra... Vi berättade i förra avsnittet att jag hade tänkt att läsa Ignatz nominerade webbserier.
Mm. Och det har ju bäst på webbserier av oss, skulle jag säga.
Men hur har det gått?
Det har gått jättebra, så jag tänkte faktiskt göra en liten snabb genomgång av de här. Det är 5 olika serier, så jag ska inte vara så långrandig per serie. Mm. Men sit back and relax, skulle jag säga. Vi skulle vilja börja med en serie som heter Der Meek av en person som heter Der Schinghelmer, som är en serie som har hållit på. Det var den längsta. Jag läste bara volym 1. Det finns, han är någonstans i mitten av volym 5. Han började 2009 och han har hållit på sedan dess.
Åh, hell!
Hur räknar man volymerna?
Ja, han avslutar och så säger nu, det här var volym 1 och sen börjar volym 2. Okay. Och det har tydligen varit någon form av, jag har inte riktigt koll på det, men det har varit någon form av upphovsrättstvist där som gjorde att han var tvungen att sluta göra webbserien under flera år.
Oj.
Så att det är därför som, men det är alltså...
Ja, gick han tillbaka till originalnumreringen sen?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Men i alla fall, och allting finns ju gratis på nätet. Jag vet inte om den är utgiven i fysisk form också, men det är otroligt vackert tecknat. Väldigt snyggt disponerade serier. Som den volym 1 som jag handlade om, det utspelar sig i någon form av skogsvärld där en ung, helt naken kvinna flyr från skogshuggare.
Skogshuggare alltså.
Ja, precis, eller ja, skogsarbetare liksom. Så börjar den serien och sen så fortsätter den med hon är allt annat än, man skulle kunna säga att hon har liksom som en Tarzan karaktär fast kvinnlig liksom.
Och vi går inte in på Monty Python referenserna kring skogshuggarna.
Men det är det alla tänker på.
Ja.
Nej, men det var inte riktigt såna skogs, men de jobbar i alla fall för några som håller på att avverka den där skogen.
Okay.
Men det som är intressant med Demik är att det känns inte som att han är dugg intresserad av att berätta någon slags bakgrundsstory eller världbyggande. Nej. Eller såna saker, utan det kan utspela sig i vår värld, det kan också vara en annan fantasy-värld eller någonting sånt sådär. Okay. Rolig och snyggt gjord och sådär, som sagt. Och sen så i volym 2 som jag funderade på att börja läsa, så är det en helt annan historia. Då kände jag att nej, men nu orkar jag inte riktigt så. Sen visar det sig att så volym 2 och 3 är vad jag förstod det som två helt separata, så att han har tre spår som han växlar med mellan, liksom.
Okej, det är lite som The Wire eller någonting.
Ja, jag vet inte fasen vad man ska säga, men
fast med skogshuggare.
Ja, fast med skogshuggare och nakna damer.
Men man kan väl säga så här att av de här fem serierna som är nominerade, så tycker jag att det här är den som är liksom stilmässigt är väl kanske mest lättillgänglig och kanske också mest mer, vad ska man säga, både storymässigt och sånt, så känns det som att den är mer kommersiell. Liksom.
Så, så det ligger den här realism kontra cartoony stil?
Lite mer cartoony, ja. Men överlag så riktigt snyggt hantverk. Mm. Liksom,
wow.
Sen nästa är Laura Weinsteins Normal Person och Main Vacation. Och Normal, som inte stavas med A utan Normal, tror jag. Ja, nej, hur som helst. Men det är bara en ensidig stripp som handlar om en slags ironi över så här, mindfulness och meditation och positivt tänkande. Någon som sitter och gör exakt tvärt emot, det vill säga andas korta andetag, tänka på allt ångest, bla bla bla. Den var inte superbra. Den andra, Main Vacation, som är en självbiografisk historia om när hon då och hennes familj åker och på en semester i Maine. Och
Stephen King country.
Ja, precis. Mm. Där hon då försöker att få sin dotter att minnas rätt positiva saker från den här semestern, och hon inser efter ett tag att det kan hon inte göra, utan den här dottern kommer minnas det hon minns, liksom, sådär. Mm. Men hon pratar också om vad hon minns från sin barndom och varför minns hon de här sakerna och varför, ja. Den var helt okej tecknat, inte för mig helt enkelt, sådär.
Det är en jobbig fråga när de säger, har du några glada barndomsminnen?
Jaha, precis. Det är några hästbajsskämt, så det är ju lite kul.
Hej!
Och sen nästa heter Disability in the Age of Trump, som jag nu har insett att jag måste dubbelkolla vem det faktiskt är som har gjort, för jag tror att jag skrivit upp fel. Men det går jättesnabbt att kolla, så att ni får Mike Dawson har jag skrivit upp, men jag tror att han faktiskt hade gjort en av de andra serierna, så jag ska bara dubbelkolla det här.
Men Anders, du har alltså inga positiva minnen? Vi har diskuterat det här tidigare avsnitt.
Jo, det
tror ni lyssnare känner till det här?
Jo, jag har glada minnen från min barndom. Jag bara tog upp det som ett exempel på att hur man kan bli så stampt när någon, man bara får den frågan.
Mm.
För att
så man sagt, bara så drar fram glada minnen så här.
Ja, men
go to your happy place.
Ja, men hur styr man vad man ska minnas från, ja, men, från en resa till exempel?
Ja.
Det går ju inte.
Nej. Det är exakt det som Laura Weinstein försöker komma till.
Ja.
Men i alla fall, Disability in the Age of Trump.
Crunk.
Crunk är gjord av en kvinna som heter
Jävligt bra genre, alltså.
Amanda Scurti heter hon. Och det handlar helt enkelt om att Amanda har en syster som har autism. Och som liksom aldrig har, trots att det är hennes äldre syster, aldrig har nått över liksom så här förskoleålder mentalt, liksom så där. Och är väldigt glad och lycklig med det, men har lite svårt att hantera omvärlden och sådana saker. Och vad den handlar om är liksom, dels handlar det om hur hennes syster blir behandlad, hur familjen har blivit behandlad, men också vad som händer när en lands ledare, en av de mäktigaste männen i världen, i alla fall i teorin, uttrycker sig. För det var ju i något valmöte eller någonting sånt som han höll på han höll på att håna en kille som hade ett fysiskt handikapp, liksom. Trump då.
Alltså,
och då, men liksom, det handlar om det här med liksom, det här med att alla då som tidigare, det hon pratar om är att under åren så har man liksom fått bort väldigt mycket liksom, stigman och sådana saker, och hur den här fullständiga idioten, ska man väl säga, att han faktiskt är den amerikanska presidenten, i alla fall är den bilden jag har fått av honom, att han liksom bara raderar sig de senaste 30-40 åren av framsteg för folk med, ja, mentala eller fysiska,
eller för mänskligheten i stort.
Ja, men, ja, precis. Han har gjort det här inom många områden, känns det som.
Men just i det här fallet så var det liksom sådär att han liksom bara så här, att han inte har någon respekt för folk med funktionshinder, utan snarare ser ner på dem, att de är mindre värda och såna saker, som att han har ju någon form av liksom så här pseudonazistiska tendenser i sin, hur han är liksom så där.
Ja. Ja.
Så, eller fascistiska i alla fall.
Ja.
Så, och den är väldigt vältecknad, och den är väldigt, hon har liksom fångat hans manér på ett väldigt bra sätt. Så det är en,
för han är med mycket alltså i serien.
Nej, han är med i början och i slutet liksom,
ja.
Mer under det här talet liksom. Men hon har lyckats få till hur han höll på att larva sig för att håna den här väldigt väldigt duktiga och hyllade journalisten som har vunnit massa priser och gjort massa avslöjanden och grejer, för att han har en nervsjukdom som gör att han inte kan, hans händer knyter sig så han inte kan liksom.
Ja, just det. Men
det är väldigt, väldigt, det är intressant serie, och det var väldigt vackert gjort liksom.
Jo, men det faktum att han är president i USA är ju återigen legitimerat ett sätt att vara för dem. Om man var en mobbare när man gick i skolan, då blir man ju extremt bekräftad av en person som Trump.
Ja, precis.
Säger jag och drar alla Trump-supportrar bara över en kam rakt upp och ner. Det är ju,
kommer
åsikter om, men jag menar, det är ju, nu pratar vi om ett specifikt fenomen, att det har blivit, plötsligt blivit okej att prata om andra människor på nedsättande sätt igen. Och det är ju, så blir det ju när en person med makt staka ut vägen för folk som är lite trögtänkta liksom. Och
jo, men det ger en legitimitet att bete sig på det sättet.
Exakt.
Och nu uttalar jag nedsättande
fast det gjorde du inte. Du uttalar ju inte nedsättande om alla som har röstat på Trump, men däremot så du pratar ju om att folk faktiskt, det finns ju idioter som röstar på alla olika typer av människor.
Ja, det kan man tycka. Ja.
Men i det här fallet så liksom, precis på samma sätt som att för jag läste lite fler, det är en annan serie av Mike Dawson då, som heter That's Not Who We Are, som handlar om hur men också om det här vita, det som är hur kampen för medborgerliga rättigheter hela tiden har kantats av ett men de har ju fått så mycket liksom, och så går de liksom så här kronologiskt baklänges.
Har medborgarrättsrörelsen gått för långt nu?
Ja, men lite grann, det är det som är grejen, alltså, 2017 så är det så här, han går liksom steg för steg igenom hur folk som vita människor som bara säger ja, men nu har de i alla fall fått rösträtten. Nej, men nu behöver de inte vara slavar längre. Nej, men liksom sådär. Och så är det liksom, och det, men det är väldigt vass. Det var liksom,
ja, vadå, valfri placering i bussen.
Ja, men precis. Men det var liksom en väldigt vass, tycker jag.
Ja. Det känns, generellt känns det inte så kontroversiellt att i Sverige kritisera Trump, eller?
Nej.
Men
vi är ju väldigt äggskalsmässiga som alltid i den här podden.
Ja.
Tänk på allas känslor.
Ja. Men den här serien i alla fall då, That's Not Who We Are, den har liksom, den är helt klart har ett liberalt perspektiv, och den till viss del demoniserar den ju liksom Trump-anhängare liksom, för det handlar om det han pratar om, att när Obama går ut och säger att han skäms för det här beteendet som president, så svarar det amerikanska folket liksom så här, this is not who we are, säger han, och då så säger de så här, yes we am liksom så, så. Alltså, ja, men liksom så.
Det var bra,
men den är lite trubbig, men den är ändå, den får ändå fram ett budskap. Jag tycker att Mike Dawsons andra serie, speciellt den om hur han försöker få sin dotter att se fram liksom så här, se liksom kvinnliga förebilder som ett sätt att, ja, men ju fler kvinnliga förebilder hon kan få som gör vad som helst, så behöver hon inte känna sig begränsad liksom så här. Den var mycket bättre än den som han faktiskt blev nominerad för, även om den också var bra. Och sen så har vi det var det. Och sen så har vi den som jag tycker är överlägset bäst.
Åh, vad härligt. Det blir lite som en topplista här.
Ja, det blev lite som en topplista. Woman World heter den här. Och det här är alltså någonting så fantastiskt som en serie Ni känner till Why the Last Man.
Ja.
Här är
ja.
Det Why No Men at All.
Ah.
Det vill säga en postapokalyptisk värld där det bara lever kvinnor.
Mm.
Och ja. En äldre gumma hon har levt med män. Liksom hon kommer ihåg hur världen var innan.
Ja, just det.
Och sen så försöker de här kvinnorna då bygga en civilisation i den här postapokalyptiska världen utan män. Men den var spontant fruktansvärt rolig. Bland annat så är det en liten... För de har lyckats hitta ett sätt, det går de inte in på, men de kan fortplanta sig utan männen då.
Mm.
Så då är det en liten flicka som har fötts långt efter att männen har försvunnit. Så. Och hon råkar... Och råkar hitta en film som är Paul Blart Mall Cop, vill säga.
Ja, vad bra.
Och det blir hennes role model.
Ja.
Så när farmor då är så här, ja men vad vill du bli liksom? Vi behöver läkare, hon bara ja, vi behöver forskare, hon bara och så farmor bara don't say it, hon bara mall cop vill hon bli. But ja. There's no malls anymore, säger farmor liksom. Och det, men det är rätt kul, för det är mycket om relationer, det är mycket så här, lite själv. Alltså det är mycket, alltså det är feministiskt men på ett liksom tar sig inte på så stort allvar, och det är en del väldigt roliga. Ja, men det är en väldigt bra skön mix liksom. Den är väldigt primitiv tecknad skulle jag vilja påstå.
Okay.
Men är det primitivt? Men den är
streckfigurer liksom, eller
vad? Inte riktigt XKCD nivå.
Men för den fungerar ju fast i streckfigurer, ja, menar jag.
Nej, visst, kanske man ska säga att den är så.
Sure.
Hur som helst, den är inte, om man jämför med The Meek till exempel, så är det här betydligt enklare gjort, men fruktansvärt roligt. Jag skrattade liksom på riktigt vid flera tillfällen, så speciellt. Men den behandlar kärlek och relationer och liksom så här. Det är vid ett tillfälle en kvinna som bara, jag har hittat en människorna gjorde en Android-fabrik här borta. De försökte reproducera mannen liksom. Men de har bara kommit så långt så att de har bara replicerat en del av mannen, och farmor bara, du har hittat en dildofabrik. Det tyckte jag var lite kul. Hur som helst så jag tyckte att den var rolig. One Woman World, det som är lite underligt, och det här känns ju jättedassigt att säga, men den är riktigt, den är inte alls bra upplagd. För det är nämligen
storymässigt,
men Tumblr som den ligger på, så att den är liksom, det finns inget arkiv, det går inte, utan man får så här, jag har räknat ut att just idag, så om man går till sida 43 så är det den första sidan, första serien, och sen får man liksom klicka sig framåt, eller så får man läsa den åt fel håll. Så att tekniskt sett så har jag lämnat en lite att önska. För mig definitivt den som jag hoppas får Ignatspriset.
Wow. Tumblr, jag är inte så bekant med Tumblr. Det verkar vara lite...
Ja, det är lite dassigt.
Specifikt. Det är lite, jag vet inte.
Men det var det enda jag hade negativt att säga om den här serien.
Men det känns som du hör till själva plattformen där de publicerar och inte serien i sig. Så att, men,
Yes.
Kul.
Så det var min lilla genomgång av de här. Allihopa är värda att läsa, men några mer än andra. Yes.
Schysst. Jag ska ta en snabb återkoppling till förra avsnittet. Jag pratade ju om min resa till Lovecraftland, till Providence.
Just det.
Och om man inte kan få nog av detta utan vill läsa mer om min upplevelse på Necronomicon, så kommer det en mässrapport i en av Hellboy-tidningarna, jag vet inte exakt vilken.
Okay.
Men under hösten här.
Du kommer alltså bli Dark Horse publicerad?
Ja.
Det är fantastiskt häftigt.
Breaking news!
Ja.
Wow.
Ja, men jag återkommer i frågan när Scott Alley hört av sig och sagt, han visste inte än vilken tid.
Men nu har jag, du berättade det här för mig tidigare, jag har lyckats förtränga det, men du sa också att din text blev längre än vad det var tänkt från början. Eller alltså
jag just lämnade in en som var klar, för han hade inte gett mig några direktiv vad det gällde antal ord eller antal tecken eller något sånt där. Så jag skrev liksom täckte in huvuddelarna, men så tänkte jag, men fan, en A4 ungefär blir ju jättemycket igen som serietidningssida. Men då fick jag tillbaka en reaktion, men han tyckte det var fantastiskt bra, men han ville att det skulle vara lite längre, så jag skulle utöka vissa sektioner så att det kunde bli två sidor istället för en sida.
Coolt.
Wow.
Så det är fint.
Sweet.
Apropå tidigare vinnare. Fredrik, du skulle läsa lite Eisner.
Eisner-vinnare, precis. Ja. Nu kommer inte jag ihåg tyvärr vilka kategorier de här var nominerade i. Eller vann, ska jag säga. För det här är ju vinnarna. Men jag har läst, inte Hellboy, utan Bird Boy.
Yes.
Volym 1, The Sword of Malimani. Och Mike Mignola blurbar faktiskt på omslaget.
Aha,
stunningly beautiful, strange and refreshingly original. Det var inte hans röst, men det blev så. Och, men den är faktiskt...
Han är väl lite
snygg.
Mer muttrig än så.
Ja. Jag kan inte imitera riktigt. Nej. Men det här är... Jag får tala om snygga serier. Jättesnygg serie. Jag skulle säga att den är lite... Ålders kanske inte är, men alltså tweens kanske.
Aha, okay.
Någonstans. Den kändes riktad till lite yngre målgrupp. Och den utspelar sig i ett snöigt skogslandskap och har design som för tankarna typ till Tibet kanske. Och sen så är det samtidigt en massa... innehåller en cool design som känns sydamerikansk, så här aztek, maya grejer, ristningar och svärd och bestar och det är riktigt riktigt cool design, gjord i ganska cartoony stil ändå. Mm. Och huvudpersonen Bali tror han heter, är en pojke som får följa med de stora och han vill jaga, han bara, men jag vill lära mig också kasta spjut och så här. Men de bara, nej du är liten, du får inte riktigt vara med. Och han går klädd i en fågel, han har som en fågelhjälm på sig nästan hela tiden, så man får inte riktigt se hans.
Ser ut lite som en tokan.
Ja, men exakt. Man får inte se hans ansikte så väldigt mycket, så det är fint eftertext där Ann Sabla, som hon heter, som gör när, beskriver att hon försöker få honom så uttrycksfull som möjligt med bara kroppsspråk.
Ah,
och det tyckte jag hon lyckades med. Och man får, men det är en skön fantasyhistoria, du vet, han är bara en pojke men han snubblar in på, och upptäcker någonting större, hittar ett så här stort magiskt svärd liksom och så här.
Låter så jag tyckte linket.
Ja, och så finns det några läskiga skurkar liksom, och det finns en profetia och så vidare. Man känner igen många saker, men den kändes faktiskt mycket på grund av den här designen väldigt väldigt cool. Jag gillar den.
Ja.
Skarpt. Det enda som precis ligger i fatet är möjligtvis det här att det känns lite, man känner igen mycket och tilltalet är väl lite för yngre läsare.
Ja, okay.
Men jag använde min motherbox och kom fram till att Bird Boy fick ju pris för best webcomic, men nu finns man så samlad då i.
Oh my god. Jag har läst en webcomic, Anders.
Ja.
men i tryckt form. Ja. Och fint. Men då finns ju, då kan man läsa mer online. Det är jättebra för mig det här.
Ja, precis. Och Demon fick för best graphic album reprint.
Ja. Reprint. Ja, för Demon är en andra jag läst och den kommer på First Second av Jason Shiga. Och det här är en väldigt bizarr titel. Det börjar med ett självmord som man kan säga misslyckas.
Okay.
Det blir som en sån här Groundhog Day. Va? Han tar livet av sig men vaknar upp. Och det ser ut som det är ungefär samma ställe. Jaha, tar livet av sig igen. Vaknar upp igen. Ja, men vad fan är det här? Han bara fortsätter. Och man får inte reda på varför. Bakgrund till
det. Men han från Nangilima till Nangifima.
Ja. Men då, tills sen visar det sig att han är en demon. Han, istället för att dö, så skickas hans ande till den närmast belägna andra människan och han tar över dens kropp.
Nej.
Och när, i början av det här, när han har tagit livet av sig så många gånger, det är att han har hoppat mellan rum i en sån här amerikanskt hotell, motell liksom.
Nej.
rum.
Oh, nej.
Och då börjar han förstå vidden av det här. Sen så blir det alltså helt makalöst makabert och bizarrt när han på olika sätt tar sig ur knipor genom att döda sig själv och liksom hoppa ett steg till en annan människa då, som då blir utplånad då, för att han tar över den här personen. Och det är precis så knasigt som det låter. Man får nästan en slags tv-spels pusselkänsla av det här. Man säger, hur ska jag ta mig ur den här knipan? Jag är inspärrad. Jo, hur ska jag kunna ta livet av mig så jag kan hoppa till nästa cell så jag ska komma härifrån? Jo, jag runkar så mycket så att jag får hård och stelnad sperma som jag kan ha ihjäl mig själv med. Det är liksom så långt går han.
Långsökt.
Det är extremt långsökt, men det blir bara därför blir det så otroligt dumt och otroligt roligt tycker jag. Det är många extremt idiotsmarta lösningar om igen. Och den har en snygg grafisk stil. Den är supercartoony, men verkligen on point skulle jag säga. Och en del kul bildlösningar ibland. Och den är väldigt klurig. Och jag tyckte den var otroligt underhållande. Så den är helt klart en favorit. Jag hittills två volymer har jag klämt. Tredje ska jag beställa ASAP. Mm. Den här var, jag tyckte, bland det roligaste jag läst i år. Och det är alltså, men det är som sagt inte för The Faint of Hearted då.
Nej.
Känns mycket, mycket lite, underligt.
Om man ska säga, det är lite Moxnox-vibbar på humor.
Ja, kanske. Ja, ni vet ju att jag är extremt svag för Moxnox. Ja. Ja, jo, helt klart. Ja. Men den är verkligen så dum att den blir rolig. Liksom.
Ja.
Med de här helt sjuka lösningar på problem. Liksom.
Ja. Schysst.
Mm.
Ja.
Från nominerade till prisbelönta till gamla klassiker, skulle man kunna säga, i ny tappning.
Ja, och apropå våldsamma och ibland korkade lösningar på enkla på problem,
ja,
så har jag läst The Punisher nummer 14 av Becky Cloonan, Matt Horak och Lee Lowridge som har gjort färgerna. Det här är ju en kort och gott en historia om vad som händer när ett par oärliga personer ställer till med ett strömavbrott i The Big Apple. Precis när Punisher ska ta sig en fin varmkorv i Central Park så blir det väldigt mörkt. Och sen så börjar det förstås hända en massa saker i detta mörker. Han skjuter en presumtiv våldtäktsman i kuken till exempel.
Oj då.
På nära håll.
Presumtiv?
Ja, han försöker våldta en kvinna, men Punisher stoppar honom. Tyvärr så springer hans kompis iväg därifrån. Utan
brukar Punisher vara proaktiv?
Ja, ja. Det är klart han är det. Han är inte, han håller ju, han kartlägger ju folk under väldigt lång tid och sådär. Så att han planlägger ju som mer som militära operationer, så att det är ju ganska ovanligt att det blir, eller för sig det händer väl där också, men just att att han är ute och patrullerar eller något sånt där och bara snubblar över saker som händer. Men
ja, nej, det här,
det är så är det just här. Men i och för sig så tänker jag på min favoritera mest när jag tänker på Punisher-serien. Det är ju Punisher Max då, förstås, som jag alltid tjatar om. Och det är ju en lite annan ton än det här då.
Så är det, men lite är det fortfarande, vem är det som skriver fortfarande?
Det är ju Becky Cloonan som sagt då. Så det är fortfarande, det är ju, så att det är ju samma den här lätt knas tonen då i det, som sen så huvudgrejen då, det är ju att det är några som orsakat det här strömavbrottet för att de ska göra ett inschack på The Met, där det tydligen förvaras någonting kraftfullt ner i ett gömt valv.
Det finns nog ganska mycket värdefulla saker annars på The Met.
Jo, det gör det. Okay. Men de ska ha just någonting extra värdefullt.
Mm.
Och sen så går det ungefär som man kan vänta sig för de här inbrottstjuvarna då, med tanke på att Punisher hittar dem. Så att, han använder lite inventarier, tar döden snubbe med ett svärd genom bakhuvudet och sen så blir det lite...
Lite Home Alone...
Ja, lite grann. Om Macaulay Culkin var en mordisk liten pojk och inte kompis med kompis med Michael Jackson.
Nej,
men så det här är väl ganska tyvärr ganska bagatellartat nummer som ju mest vinner kanske på, om man gillar Matt Horaks bilder, som ju gör en del, han gör en del intressanta lösningar med så att säga, mörkret. Det får nästan karaktären av vad ska man säga, ni vet, såna här blacklight paintings liksom, en del av bilderna. Så att det är en del ganska snygga grejer precis när det blir strömavbrott och så, men i övrigt så tyvärr, alltså det är ju, det håller ju stilen, men det är bara det att det inte är en stil som jag tycker är så jättekul. Nuvarande Punisher run, det är ju synd.
Ja. Men det är väl, den försöker väl inte upprepa Max?
Nej, den försöker
göra någonting annat.
Nej,
väl,
försöker upprepa Marvel Knights. Det är väl mer det som är problemet. Okay. Så det är fel era. Men.
Ja, jag tänkte bara lite snabbt. Vi har ju pratat om den här serien förut, men det är We Stand on Guard av Brian K. Vaughan och Steve Scroce.
Den kanadensiska befrielse, eller rebellkämparna, va?
Ja.
I ett framtida invaderat Kanada.
Ja, med precis. Jätterobotar.
Yes, mex och grejer. Och mycket slafs och mycket blod och mycket detaljer. Och sådär. Alla kvinnor ser ut som Angelina Jolie. Det var mitt enda designmässiga klagomål. Nästan alla ser ut som Angelina Jolie. Sådär. Men det är en väldigt dystopisk framtidsvision. Och egentligen det som är... Det som är nytt, det är just det här med konflikten, krigskonflikten mellan USA och Kanada, som är historiskt är inte... Alltså det har ju hänt. De låg ju konflikter någon gång när, efter tidiga århundraden av bådas unga nationernas tid. Liksom. Alltså, vad heter det? Hur länge, de var rätt unga båda länderna. Liksom. Kanadensarna brände Vita huset vid tillfälle också, har jag fått fram. Hur som helst, det här handlar om det är en liksom liten analogi över amerikanskt inbördes, så här, att man krigar för, man säger att man krigar för resurser, liksom för en sak, och befria folk, men egentligen handlar det om att få tag i naturresurser, i det här fallet vatten. Och så handlar det om en kanadensisk frihetsstyrka då, som försöker att stå emot en övermäktig fiende. Men det var jävligt, väldigt, väldigt mörk. Liksom. Ja. Det är mycket folk som stryker med, och det är mycket så här. Det är mycket att offra sig själv för
saken.
För the thing. Ja. Och så, ja, precis. För the cause.
Ja.
The thing.
Ben Grimm klarar sig bra själv. Tror jag.
Men i alla fall,
men han är grym.
Ja.
Men det här är alltså 5 volymer, och sen blev det inte mer.
5 nummer, precis. Jag får med att den var avslutad liksom.
Ja, på ett sätt är den det, och på ett sätt så kändes det som att de hade nog kunnat göra fler om den hade sålt bättre.
Finns ingen motivation som höga försäljningssiffror.
Ja, men Image, jag har för mig att den här vann priser och grejer, men
det är inte omöjligt, kan jag säga. Jag minns den som att jag gillar den.
Ja.
Men att den var så här bedövande dystopisk, bitvis väldigt jobbig. Men slutar inte rätt bra. Jag minns inte.
Ja, det är en tolkningsfråga.
Okej. Okay.
Men hur som helst,
beror på hur du definierar bra.
men det här, det som är grejen är, jag tycker mer att det är liksom lite mer som ett, det är liksom coolt tankeexperiment liksom. Känns som ett avsnitt av Twilight Zone och på ett sätt jag tycker det är fantastiskt att det bara är en volym, och så behöver man inte ibland kan det räcka med att ett album är avslutat liksom. Rätt ofta kanske det är så att man avslutar serien lite för sent snarare än för tidigt.
Ja, exakt.
Så att jag tycker det är schysst. Alltså det är mer som sagt det är mer liksom lite världsbygget och idéerna och lite sådär, snarare än att det kanske, den kanske hade så jättemycket att säga om amerikansk utrikes eller krigspolitik och sådana saker. Det är också ett intressant grepp att de har en karaktär som bara pratar franska, alltså en fransk-kanadensisk karaktär. Och jag tyckte ändå att jag kände att min extremt begränsade franska räckte för att jag ändå skulle förstå sammanhanget på många.
Det var nog tanken, precis, det är inte översatt alls.
Zut alors.
Ja, precis.
Mais oui, voulez-vous cocher?
Det var ändå han sa. Baguette.
En baguette. La baguette dans l'américain.
La chat est sous la table.
Ja, precis.
Eller var det så? Var det parodiskt? Var det parodisk franska? Eller?
Nej, det var riktigt franska. Jag tror att det är...
Jag minns det som korrekt franska.
Ja, bra.
Men som sagt, jag kan ju inte så mycket. Jag kan ju väldigt lite franska, men jag tände ändå att karaktären var så pass välskrivet så att jag ändå fattade ur kontexten. Men det finns framförallt en grej som är helt brutalt, som jag aldrig faktiskt själv kan inte komma ihåg att det konceptet jag har sett. Det är en person som blir torterad i en virtual reality-värld.
Just det!
Just så att hon blir, de dränker henne i bensin och sen tänder eld på bensinen. Och så gör de det om och om igen. För att de kan bara resetta världen. Liksom så,
så hon känner alltihop.
Ja, precis.
Skönt va?
Ja, fint. Så det är en härlig... Det var också en sån här,
men det var virtuell tortyr.
Ja, men då är det ju... Ja, vad fint.
Räknas det?
Ja, ja. Nej, men det var ett intressant koncept. Men det är så här, ja. Man skulle säga, det är ett intressant koncept, ja. Mer ja. Än en superbra story. Men
var det inte också... som waterboarding drunknar man inte heller på riktigt.
Det är ju bara skendrink.
Ja, skendrink.
Ja, men det är ju liksom... Ja, men jag tycker...
Anders, du kan alltid hitta det positiva.
Ja, ja.
Men jag har för mig att karaktärerna i den här var ganska, alltså, believable, jag ska säga. Ja. Att man, vet du, det här känns, de kändes som karaktär, ja. Och inte arketyper.
Nej.
Och att det var ganska intressant skurk.
Ja, eller, precis. Och lite, det var inte helt säkert.
Eller antagonist, ska jag säga.
Och sådär, så att,
rödrockarna.
Ja, precis. Ja, nu är väl kanadensarna är väl rödrockarna då,
okej. Okay. Ja, men jag tänkte om ja, just det. Ja, nu det slog slint i hjärnan på mig. Jag tänkte på David Crockett, va.
Ja.
Han kämpar ju mot rödrockarna, då är britterna.
Oops.
Ja.
Nej, men
åt andra hållet.
Ja.
Men det var ju så länge sen så ja. det är preskriberat nu.
Det är väl det, va.
Ja.
Nej, jag vet inte, jag har inte så mycket mer att säga.
Men vad säger du, rekommenderar du att man läser den? Jag skulle göra det, men nu har jag inte läst det på ett tag, men jag minns det som bra.
Ja, men jo.
Man vill ha en hård science fiction.
Mm. Ja, med intressanta koncept. Mm. Liksom, ja. Sådär. Och jo, det skulle jag säga. Det var lite, jag fick lite så här Action Force-vibbar på det här teamet.
Mm. Mm.
Att de liksom var lite så här brokiga och hade
jo, men exakt,
egna
exakt.
Specialiteter. Och sånt.
De var specialiserade, liksom. Men jag tyckte de kändes inte arketypiska för mig i alla fall. Så att det var så när någon strök med, spoilers, då kändes det lite så här, oh.
Ja, precis. Men efter ett tag så kändes det som, aha, okej, de kommer stryka med allihopa. Så att, eller liksom, det blir, ja, men det är
blev
liksom,
du blasé en femsket?
Ja, men lite så här Game of Thrones-grejen. Efter ett tag så, så här, i säsong 3 av Game of Thrones så är man så här, ah, men de kommer att göra alla karaktärer jag tycker om. Så det är ingen idé att investera mina känslor i det. Och jag fick lite sådana.
Hur länge har det pågått nu?
Säsong 7 tog säsong, precis slut.
Precis.
Aha, okay.
Och då, där har de dött alldeles för få, skulle jag säga.
Ja, fast okay. De dödade, hade ju i alla fall till rätt sätt en av de absolut bästa karaktärerna de har haft någonsin i serien. Så att...
Mm.
Ja,
en.
Ja,
en.
Som det var någon som de gjorde i vad var det där? Vad heter det? Rick and Morty, så hade de en liten i slutet av Rick and Morty, så hade de en så här dödsruna för The Writing of Game of Thrones.
No! Ja, jo, ja, det, ja, men det är så här, sjunde säsongen. Det här är ju total sidospår, men den är inte lika bra som tidigare.
Nej. Ja, tackar vet jag Twin Peaks.
Ja, jo, jag har inte betat av den än.
Nej.
Ja. Jag ska nu ta mig an den snart.
Yes. Anders,
ja.
ta oss in i sluttampen.
Är det här avsnittet? Kirby...
återkopplingar, ja. Precis. En av, som sagt, Kirbys arvtagare är ju Alexis Sirit, som tillsammans med
stilistiska arvtagare, ska man säga.
Ja.
Ja.
Han får inga pengar för att han använder Kirby Dots, men det fick ju inte Kirby heller å andra sidan.
Oj, oj, oj.
Men Alexis Sirit, Fabian Rangel Jr. och Ryan Ferrier som gör denna rymdaction.
Ja.
Grällt färgad rymdaction.
Som hette?
Ja, Space Riders Galaxy of Brutality. Det är yes. Alltså,
jag gillar det jag ser, Anders. Mm. Jag bara tittar över baksidan här.
Gigantiskt stor dödskalle.
Är det den dödskalle planet?
Ja, det är ju Santa Muerte. Det är ju rymdskeppet som vår hjälte styr.
Okay. Fantastiskt. Mm. Sold!
Ja. Jag har ju pratat om Space Riders tidigare. Och den här andra serien håller samma goda stil, skulle jag säga.
Det, cool.
Alltså, kapitän Peligro och hans härliga besättning bestående av rymdbabianen Mono och en ni vet en sån här robotkvinna som Ralf Hütter och Florian Schneider i Kraftwerk drömde om. En japansk konstnär som ritar de här sexiga robotkvinnorna på 80-talet.
Wow.
Det är ju en sådan med i besättningen också.
Lite Metropolis-vibbar på något.
Ja, jo, precis. Får man säga.
Färgläggningen känns väldigt indie.
Ja.
Den monokrom.
Jag skulle säga att den känns väldigt Transformers.
Ja, absolut.
Ja, jo,
absolut. Det tänkte jag precis säga det, att det påminner väldigt mycket om det.
Ja. Det är samma andas barn. Sen så, eftersom det här är Black Mask då, de vinlägger sig om att vara lite edgy och sådär. Mm. Så får man ju här realisera en mardröm kanske för vissa, men här så är det inte längre fake som ni vet, många pratar om Alien då, att det är så,
Gigers design är väldigt...
Gigers design för ja, det påminner om kvinnliga könsorgan hit och dit. Här får man en stor rymd, ett stort rymdkön helt enkelt, som är som ett svart hål som kapitän Peligro i en snygg splashpage här mitt i första numret blir indragen i.
Ja.
Mm.
Och blir ansatt av kvinnor där. Så, men det här är verkligen de är en sorts svarta hålsdamer.
Aha.
Ser lite ut som inverterade varianter på den här Spider-Man-skurken pricken.
Mm.
Om ni kommer ihåg.
Ja, mycket kära minnen.
The Dot.
Mm. Ja, och de har, jag ser att de har stjärnor.
Ja, lite varstans.
Det ser ut som himlavalv med, ungefär.
Ja, jag tror det är ett spot faktiskt. Men,
ja. Men ja, så att det här är... Det här är en bra grej helt enkelt.
Men är det här, förlåt, det här har alltså kommit ut i en volym tidigare, eller?
Nej, det kom ut fyra nummer tidigare,
fyra nummer.
Som finns samlade nu.
För det här, och sen det här skulle jag absolut kunna tänka mig att plocka upp.
Kom nummer två för ett par veckor sedan av Space Riders Galaxy of Brutality. Jag kan som sagt rekommendera den, för det här är liksom rymdknas, no holds barred. Watch your toes. Yeah. Och som sagt, stenhård indie-design på allting och så här, extrem färgläggning liksom. Så känner man ju igen sig i mycket av rymdtroperna som de använder, men det är ju liksom
extra tillskruvat liksom.
Det känns riktigt bra.
Ja.
Men finns det en tydlig handling eller är det bara så här fri associations?
Ja, nej, det är ju så här, ja, det är ganska klassisk rymdopera fast lite, som sagt, lite hårdare, lite snuskigare. Mycket Kirby, som här till exempel kommer de till The Omega Structure, som är en Siritz och Fabian Rangels version av The Source Wall då, som den som har som läst sin Kirby känner igen då. Och då blir kapitän Peligros mamma blir liksom Space Riders Metron-analog. Hon har rest runt i jakt på kunskap i sin rymdtron och sådär. Så att, det är mycket blinkningar liksom fram och tillbaka till Kirby.
Det låter
till
ju
Kirby.
Fantastiskt så, bra det här. Alltså.
Ja, jo, men det här är schysst. Dyker upp bara en rymd bläckfisk. Plötsligt bara en sån sak. Rymdvala var ju med i första boken. Så att, men det här är schyssta grejer. Om man gillar sin rymdopera skruvad och färgstark, så ska man definitivt köpa detta.
Ja, coolt. Det var det vi hade för den här veckan. Vi återkommer ju som vanligt en gång i veckan, i alla fall när vi inte har lyckats planera våra semester konstigt och sådana saker. Men så nästa vecka, det blir lite oklart exakt vad det blir, men vi har eventuellt en laddning av Dark Phoenix saga som vi tänkte göra
bokklubb
på till nästa vecka.
Ja. Länge planerad, ännu är genomförd.
Nej, precis. Så att det är det vi tror att vi kommer bjuda på. Och händer det någonting annat så får ni får hålla koll på Facebook, på Twitter, på Instagram. Där finns vi väl alla de kanalerna. Där man kan nå oss. Vi hade ju förra veckan ett jättefint litet påminnelse om Kirby från en av våra läsare, och vi tycker det är sånt är kul.
Lyssnare,
ja, precis. Lyssnare, läsare, ja, de kanske läser.
Han kommer säkert läsa min Kirby-artikel som kommer i Bild och Bubbla snart.
Pluggalicious. Ja. Yes. Jo, men du hade ju en jättefin lista i förra avsnittet, Anders.
Precis,
ja.
Och då tänkte vi att vi vill ju fortsätta att göra roliga
vi gillar listor.
Ja. Och, och det är nästan större utmaning om vi inte själva hittar på själva ämnet. Så att vi skulle önska, om ni orkar och vill...
Listan är den slöa seriejournalistens bästa vän.
Jo, men precis. Och då gillar vi ju... Men ärligt talat, det är lite kul att bli lite utmanad. Så att skicka in era knasigaste eller bästa eller mest inspirerade. Eller kanske bara så att ni är nyfikna på vad ni tycker. Hitta ett tema... Så ska vi försöka göra en bra lista på dem, helt enkelt.
Mm.
Så att det är de vanliga kanalerna, alltså hogavserie@gmail.com kan man mejla, man kan höra sig på Facebook, man kan höra sig på Twitter och på Instagram. Och ja, det är väl de bästa sätten.
Ja.
Djungeltrumman brukar vi lyssna på, men det är inte så bra mottagning.
Jag tror snabbast svar och mest feedback får man nog på Facebook, ja, det tror jag. Och tack alla som har faktiskt recenserat oss på Facebook.
Yes.
Jättesnällt. Fem stjärnor, tack.
Ja.
Just det. Ja. Ja. Som ja,
men,
på beställning.
Jo, men för vi bad om det tidigare och folk har verkligen levererat. Ja. Jag tycker det är jättetrevligt.
Ja. Det är ett väldigt bra sätt att stötta oss på.
Ja.
Yes, men så med de orden av lite self-promotion så hoppas ni att ni får en trevlig vecka så här i septemberrusket och fortsätter att läsa mer serier.